En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Centerpartiet vill så gärna vara just ett parti i centrum för det hela, men hamnar väldigt ofta i någon slags periferi. De är som en satellit ute i rymden som tutar och tutar för rätt döva öron. För de flesta andra befinner sig ju nere på jorden och kör runt lite mer i verkligheten. Och väntar på besked. Besked om vilket lag Centern ska och vill tillhöra. Besked om vem som ska leda dem framåt. Och besked om varför partiet faktiskt behövs i Sveriges riksdag. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, mitt namn är som vanligt Olivia Svensson och jag befinner mig glädjande nog i samma rum som vår inrikespolitiska kommentator My Råväder.
Hej.
Och vår politikreporter Olof Svensson.
Hej.
Johan Forssell, där har vi en person som vi sällan pratar om här inne faktiskt, men han råkar vara migrationsminister i regeringen och råkar dessutom vara föremål för en granskning som Dagens Nyheter har gjort. Den granskningen visar att Sverige i en hemlig uppgörelse betalat ut över 5 miljoner kronor till Somalia vid sidan av biståndsbudgeten. Vad har de här pengarna gått till, Olof?
Ja, enligt Dagens Nyheter som då har skrivit om detta så har de här pengarna gått till tre tjänster på det somaliska regeringskansliet och till släktingar nära premiärministern. Man kan också tillägga att samtliga av de här personerna då ska ha fått väldigt höga löner om man tittar på vad lönenivåerna ligger på i Somalia. Alltså omkring 100 000 kronor i månaden.
Mm. Det som du berättade nu, Olof, har lett till att Socialdemokraterna KU-anmäler migrationsministern. Och då undrar jag, My, ligger han risigt till på något vis?
Nej. Kort svar.
Utveckla gärna.
Nej, en KU-anmälan kan ju egentligen inte leda till någon verklig konsekvens och jag tror inte det kommer leda någonstans i det här fallet heller. Och han har ju redan blivit uppbackad av Ulf Kristersson som har sagt att ja, det här är rimligt och att man vill också fortsätta med den här typen av avtal med andra länder, att man gör dealer som gör att länderna är mer vänligt inställda till att ta emot sina medborgare som vi då Sverige utvisar eller vill då att man frivilligt återvänder till sina ursprungsländer.
Ja, för det är det som är kärnan i det hela, att det här ska ju vara någon slags kompensation då för att Somalia ska ta emot flera av sina medborgare som Sverige vill ha utvisade.
Så det här är metoder som kommer att fortsätta användas då?
Det här är metoder som varit uttalade sedan regeringsskiftet, att man kommer att använda biståndspolitiken just på det här sättet. Så att det är ingen nyhet i sig. Men det är klart att det här väcker frågor när man har kontakt med korrupta styren i länder. Problemet är ju att det är många av de här länderna med inte fullt fungerande styren är ju länder som Sverige vill att man ska ta emot deras medborgare. Så att det finns ju problem här, det gäller liksom både Irak, det gäller Afghanistan. Det finns flera andra länder där det finns liksom frågetecken kring hur man ska göra det här och hur väl det funkar att göra den här typen av dealer.
Nej, men i svensk kontext är det ju väldigt stötande att pengar kan gå då till premiärministerns släktingar som då får en gräddfil in och får på de här fina tjänsterna med så stor lön, hög lön.
Och man vill tillägga också att de här pengarna har gått via ett FN-organ och det har ju regeringen också varit tydlig med att säga att man har samarbetat med FN-organ i Somalia och därför har man då inte haft en anledning att tro att det finns korruption bakom. Argumentet mot det är väl att Somalia är ett korrupt land och att man på det sättet behöver ha starkare och större kontroller egentligen då på var pengarna faktiskt går.
Som ni lyssnare vet intresserar vi oss en hel del för regeringsfrågan så här med mindre än ett år kvar till valet. Det borde kanske alla göra. Och i fokus för dagens samtal finns en riktigt lös kanon, Centerpartiet. Ett parti som grundades 1913 under namnet Bondeförbundet och som sedan dess genomgått flera mer eller mindre smärtsamma metamorfoser. De har varit samarbetsparti, de har varit det ledande borgerliga partiet, de har haft statsministerposten 2 gånger, de har ingått i alliansen, minns vi allihopa, och nu är de någon slags frispelare mellan blocken som har svårt att bekänna färg och svårt att vinna väljare, men som samtidigt suktar och längtar efter den makt, ära och berömmelse som de en gång haft. Vill ni tillägga något om partiets så kallade resa? Det är väldigt populärt att prata om resor.
Jag tyckte du sammanfattade det väldigt väl.
Ja, väldigt bra.
Inga tillägg alls alltså?
Nej, det skulle väl vara kanske att man kunde lagt in det här med Stureplanscentern också, som var en avgörande del i det här med alliansbygget. När de blev liksom ett helt nytt, vad ska man säga, halleluja-liberalt parti.
Fredrik Federley, minns vi. Han var väl en del av Stureplanscentern?
Ja, och Annie Lööf också en del av Stureplanscentern. Det handlade liksom om att flytta profilen då från det här gamla bondeförbundet till den moderna statsliberalen.
Ja, men de la ju fram så liberala och extrema förslag så att Annie Lööf var väl tvungen att avbryta sin utlandssemester och åka hem och liksom säga att någon måtta får det vara. Vi får ju ha kvar någon fot i myllan också.
Ja, okej. Okay. Bra tillägg tycker jag. Men runt 5 procentenheter. 5. Ungefär så mycket stöd uppbär Centern nu för tiden. Och det är visserligen över spärren, men på intet sätt en siffra som någon i partiet borde vara nöjd med. Man kanske inte ska vara så taskig som att jämföra med när de fick 25,1% av rösterna 1973. Men man skulle kunna jämföra med valet 2018 när de fick 8,6%. Eller för den delen valet 2022 när de fick 6,7% av rösterna. My, är självbilden fortfarande liksom fastnaglad någonstans där vid 25% skulle du säga?
Nej, men den är absolut fastnaglad där runt 8-8,5% i väljarstöd. Och jag måste väl tillägga då att det är ju inte en regel utan med också ett undantag att man kommer så högt i valresultat. Men jag tror att om det är någon känsla som finns inom Centern, det är ju att de är ett framgångsrikt parti, men att man nu inte förstår varför de inte det liksom går att applicera på verkligheten.
De förstår inte varför.
Nej, varför när känslan av framgång inte liksom ger uttryck i hur det ser ut, vad de har för stöd, hur det funkar, vad de har för inflytande.
Nej, och det är därför de är den här satelliten som tutar och tutar, som jag sa där i början. Men statistik är ju alltid en bra grundbult tycker jag för liksom fortsatt diskussion och analys. Berätta för mig vem som röstar på Centern nu för tiden. Fördelning, män, kvinnor, ålder, vad bor de, vad tjänar de? Vilka frågor är viktiga för dem? Hit me!
Det är ju en högutbildad kvinna med lite högre inkomst mitt i livet som är den klassiska Center-väljaren. Du tittar på dig och mig och så nickar du. Ja, men man skulle kunna säga att vi skulle vara den stereotypa Center-väljaren. Okay. Mm. Högutbildade, har helt okej, alltså har lite högre löner än genomsnittet, bor ja, alltså i ett ganska tätbebyggt område. Vi bor i ett väldigt tätbebyggt område, vi bor i Stockholm. Mm. Men 60% av deras väljare i valet 2022 var kvinnor, så det finns liksom en verkligen ett överslag för kvinnor där. Och de gjorde ju också analysen efter valet 2022 att de skulle behöva skapa sig en starkare förankring på landsbygden, alltså deras den klassiska centerpolitiken. För där har det gått sämre och man har tappat och man tycker att man behöver prata om landsbygden på ett annat sätt än att bara prata om jordbrukare. För där har man egentligen redan förlorat till Sverigedemokraterna i stöd liksom på glesbygden.
Ja, det var väl ganska tätt med rubriker som handlade just om det efter det senaste valet, hur Centern just hade förlorat till Sverigedemokraterna på så många platser.
Ja, den här analysen att man behöver prata om landsbygd på ett bredare sätt än bara prata om lantbruk, den tycker jag ändå är intressant eftersom landsbygden har ju utmaningar som handlar väldigt mycket om liksom service och tillgänglighet och att man kan bo överallt som är en stor fråga utanför storstäderna och där det inte finns något parti som riktigt har gett sig in i den debatten.
Det låter som att Centerpartiet skulle behöva fler män. Det låter som att de skulle behöva fler väljare på landsbygden. Men låter det också som att de kanske skulle behöva lite yngre väljare?
de har ju yngre väljare än genomsnittet.
Jaha.
För att mitt i livet är en yngre väljare.
Nu blir tolkningen lite sådär.
Ja, men om man tittar på då vilka väljargrupper som liksom mycket går och röstar och vilka väljargrupper de flesta partier har, så är det ju äldre väljare. De yngre grupperna är svåra att nå för alla partier. Men Centerpartiet har kommit lite yngre väljare än många andra partier.
Intressant. På vilket sätt skulle ni säga då att partiet anpassar sig efter sin egen statistik och sin egen faktiska väljarbas?
Man kan ju börja med att titta på det som de ska stämma om några veckor och vilka politikområden som de har identifierat som de som är de viktigaste där. Då handlar det om skolan, det handlar om klimat, det handlar om att bekämpa arbetslöshet och att höja beredskapen i denna osäkra tid. Det är ju ändå områden som täcker in ganska många väljargrupper i olika åldrar. Sen har jag också noterat att de då har lagt fram ett specialförslag som jag tänker mig tilltala väldigt mycket av en av deras grundväljarbaser, alltså företagarna. De har ju alltid pratat om att det är väldigt krångligt att vara företagare i Sverige, att det behövs regelförenklingar, och när jag var på deras dragning inför den här stämman förra veckan så pratade den ekonomisk-politiska talspersonen Martin Årdal om att nu är det dags att inrätta en ny myndighet för att då komma till rätta med det här regelkrånglet, och den skulle till och med heta Enkel. E-N-K-L. Det ska bli enklare helt enkelt att vara företagare.
De har ju glömt ett E.
Jag tror att min hjärna precis exploderade.
Jag min också. Jag har...
Och jag måste också tillägga att det var en ganska underhållande frågestund efter, för då var det många som kom fram och frågade så här: jaha, vill du inrätta en Dodge-myndighet som i USA? Är det här, ska det liksom myndighetsslakt här? Och Martin Åland, nej, det är inte det jag vill göra. Han var mycket, mycket mån om att det här inte ska bli någonting sånt.
Men jag måste ställa frågan, varför har man en presskonferens om en stämma?
Ja, men det är ju inte så vanligt. Det är ju ändå att inför en stämma så är det ju alltid det som... Alltså partistyrelsen lägger ju fram ett gäng propositioner. Det här är det som de tycker är då viktigast, och så presenteras det. Sen så får ju alla, eller oftast är det i alla fall så att i partier att enskilda medlemmar får lägga fram sina motioner. Men det här är ju då det som partiet, de som bestämmer i partiet, de partiledningen, partistyrelsen, vill se.
De gör ju det också för att de vill ju få ett försprång genom att deras förslag redan har kanske då kommit ut i media och liksom någonstans etablerats.
Luftats.
Ifall det är så att det finns stridsfrågor, så har man ju ändå då som partistyrelse ett försprång om man redan pratat om att Centerpartiet vill göra detta.
Just
så det finns ju många anledningar, förutom att de ju också tycker att journalister ska kunna lite om deras stämmer innan man kommer dit.
Jag tänker att vi ska prata lite grann om Centerns vägval och vem de ska identifiera sig som här i framtiden. Och då undrar jag först, vilken regeringsbildning är Centerns våta dröm utifrån nuvarande opinionsläge?
Men nu vill du förankra det här i verkligheten igen, och det är ju det vi inte ska göra, för att då kan vi inte prata om Centerpartiet.
Just det, men okej, men vi måste ju ner på jorden, så att nu halar jag ner den här lilla satelliten åt dig, My, och lägger den på bordet liksom.
Så om vi tar bort tillägget utifrån nuvarande opinionsläge och säger, vad är det de drömmer om?
Ja, okej. Okay. Jag är med på det.
En våt dröm är förankrad i verkligheten.
Så gör vi.
Som det kan vara. Då är det ju den gamla alliansen som de ju fortfarande drömmer om. Och egentligen då är det ju Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Och egentligen så tänker jag att det här är ju inte en våt dröm som partiet egentligen går igång på. Alltså det blir ju inte en våt dröm, det är bara någon slags dröm. För att man har ju väldigt slitiga relationer till flera av de här partierna, framförallt med Moderaterna.
Hur kommer det sig?
Ja, men man tycker inte att Moderaterna har varit särskilt schyssta de senaste åren. Man tycker att de har höjt tonläget, att centerpartister har ju varit väldigt utsatta i debatten under flera år, framförallt efter att de ju lämnade den här alliansfållan och gick in i januariavtalet i samarbete med Socialdemokraterna, så har de varit väldigt utsatta, och det har ju, det sätter sina spår, och det är ju någonting som centerpartister ofta pratar om, att man ändå, alltså Moderaterna, det är inga varma känslor längre Så att jag tror att den här drömmen handlar ju mer om att få utesluta Sverigedemokraterna och att slippa samarbeta med Socialdemokraterna.
Just det. Då har vi det etablerat. Då tycker jag vi ska testa hur väl Centern passar in på adressen som vi kallar för den blå vägen. Jag nämnde ju tidigare Centerns gamla förflutna som största borgerliga parti. Det är väldigt länge sedan. Men på vilka sätt är Centern fortfarande ett borgerligt parti?
Alltså de driver ju fortfarande många klassiskt borgerliga frågor. Till exempel det här med då ett företagarfokus. De är ju inte speciellt förtjusta i det här med ett förbud mot vinster i välfärd. De vill ha förenklingar på arbetsmarknaden och så vidare så att det ska bli lättare att anställa folk. Så den typen av borgerlighet är ju stark inom Centern. Däremot så har de ju inte, de driver ju väldigt lite av den här nya borgerligheten som Moderaterna håller på med, till exempel värdefrågor, svenska värderingar och den typen av som SD och KD och M sysslar med mycket.
Det tåget har de inte hoppat på.
Det har de inte hoppat på.
Men hur det ser ut med skattepolitiken?
Skattepolitiken ligger de ju mycket, mycket närmare det Tidöpartierna än de andra på den rödgröna sidan.
Brottslighet, lag och ordning?
Brottslighet och lag och ordning har de ju en lite mjukare framtoning än Tidöpartierna. De pratar ju mer om, de ligger lite närmare Socialdemokraterna där skulle jag säga.
De tror ju också på en fria arbetskraftsinvandring. Det är ju någonting som de här liberala partierna i mitten fortfarande tycker. Det tycker varken Socialdemokraterna eller egentligen särskilt mycket Moderaterna. Och SD tycker inte det alls. Eller ja, till viss del kanske. Så där finns ju också en starkare liberal ådra. Sen så brukar man ju säga att deras ekonomiska politik liksom är så mycket, är nästan höger om högern för att den är så otroligt borgerlig. Men jag tycker det är intressant det här med värderingarna som du är inne på, Olof. För att jag uppfattar det ändå som att i Centerpartiet så har värderingsfrågan varit en debatt under väldigt lång tid. Alltså längre tid egentligen än vad den har varit i de andra partierna. Och att det finns mindre behov av att göra upp med någon slags värderingar där. För att man har, det är en naturlig del av deras politik. Och sen så är deras värderingar ju nu ju väldigt liberala. Alltså det handlar ju väldigt mycket om HBTQI-rättigheter till exempel. Men det handlar ju också om värderingar som handlar om liksom det traditionella som är kopplat till det här med landsbygdsfrågorna och hur man lever.
Landet,
familj. Alltså, jag vet inte om de har så mycket familjepolitik egentligen, men egentligen bara att det finns en annan grundmurad värderingsbas i det här partiet som gör att man inte behöver göra upp med någonting.
Mm, intressant. Vi vet ju alla att Sverigedemokraterna har kommit emellan det borgerliga blocket och Centerpartiet och skapat en reva som blir väldigt svår att reparera. Men är SDs intåg i riksdagen egentligen enda anledningen till att Centerns nuvarande statsministerkandidat heter Magdalena Andersson, eller finns det något annat smolk i bägaren? Du var inne på den lite dåliga relationen med Moderaterna. Men förklara.
Nej, men det är bara SD som är
andra hade de löst.
Ja, men det är bara därför som man har ens har sneglat på Socialdemokraterna. Och det får väl tilläggas att Centerpartiet har ju samarbetat med Socialdemokraterna förut genom historien. Så det är inte, och det finns vissa delar i de här två partierna som de menar påminner väldigt mycket om varandra. Alltså att man förstår varandra på ett annat sätt för att man är liksom ett folkrörelseparti, att man finns över hela landet. Nu vet jag, nu är Centern kanske inte närvarande precis överallt i Sverige längre. Men, och att man på det sättet då har lite lättare att förstå varandra när man sätter sig ner och ska förhandla. Men de hade ju aldrig ens tittat åt sossarnas håll om det inte hade varit för Sverigedemokraterna.
Sen måste väl också tilläggas att de har ju egentligen inte riktigt satt ner foten i det här vägvalet ännu. De har ju inte utnämnt Magdalena Andersson som en statsministerkandidat, även om det är väldigt många som tror att det är det hållet de går.
Men, det gjorde ju Muharrem Demirok och vi vet hur det gick för honom.
Så är det.
Men det gjorde även Annie Lööf och inför valet 2022. Så att, och då vet vi att de tyckte att det var för sent att göra det precis i augusti, bara några veckor före ett val, eftersom deras väljare tycker att vägvalet är en viktig fråga.
Hur stor andel då av de som röstar på Centerpartiet tror ni är människor som egentligen vill rösta borgerligt men som inte kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna?
Det skulle jag säga är en väldigt stor andel.
Eller hur? Jag tycker man både hör det och man tänker att det är så. Mm.
Alltså det här var ju ett sånt kaninhål för mig. Den här
frågan. Man vet aldrig vilken det är som du ska dyka ner i, men det var ju trevligt att det var den här.
Nej, men det finns ju väldigt mycket forskning ändå på liksom hur väljare förflyttar sig. Men det var ju lite svårt. Jag hittade inte, och det finns säkert, men jag hittade ingenting som pratade om just det här från ett statsvetenskapligt perspektiv. Men om man då skulle försöka få några hintar om vad det skulle kunna vara, och nu får någon statsvetare höra av sig och säga om det finns då ytterligare forskning på det. Det är ju att vi kan ju se att 19% av de väljare som Centerpartiet fick av andra partier kom från Liberalerna. Och det är ju just en förflyttning, skulle jag säga, som handlar om Sverigedemokraterna. Mm. Alltså att det finns många liberala väljare i mitten som inte vill ha ett samarbete med Sverigedemokraterna, och de, eller som kan tänka sig att ha det, och de kan förflytta sig ganska fritt mellan Liberalerna och Centerpartiet. Och i valet 2022 så var det många som förflyttade sig från Liberalerna, jag gissar av den här anledningen, till Centerpartiet. Sen är det ju, om man tittar på Centers identitet, alltså deras väljares identitet, så var det väl, alltså den näst största förflyttningen hos väljarna i valet 2022. Den största var ju från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Den näst största var ju från Centern till Socialdemokraterna. Så det finns en rörelse också bland Centerns väljare att de får flytta sig vänsterut.
Ja, där ser man vad lite statistik kan göra för förståelsen. Men partiets avgående ledare Anna-Karin Hatt, hon har ju markerat tydligt att Centern kommer ju inte stötta Tidö om Tidö ingår i regering med Sverigedemokraterna. Så även om de då inte har bekänt färg gällande att Magdalena Andersson är deras statsministerkandidat, så känns det ju som att den andra vägen är ju helt stängd, Ulf Kristersson-vägen.
Alltså det finns ju de som pratar om att ett möjligt scenario är ju att de då lägger fram någon slags sakpolitisk kravlista där man då samarbetar med de som då kan genomföra mest av det som står på den här kravlistan. Och då skulle det ju kunna vara en lista som presenteras för de båda blocken. Ett problem blir då att om det ena blocket innehåller Sverigedemokraterna och det ska förhandlas om de här sakpolitiska förslagen, så går inte det, eftersom Centerpartiet vill inte förhandla med Sverigedemokraterna. Därför ligger det närmare till hands att då anta att den här listan kommer främst presenteras för Socialdemokraterna.
Och också om man tittar på vem som ska bilda en regering, alltså allting då hänger ju på att Centerpartiet är någon slags vågmästare i mitten. Alltså att inget av sidorna skulle få en majoritet i ett val.
Nej, just det.
Och om vi har tittat på, hur liksom val har sett ut de senaste åren, om vi tittar på förra valet till exempel, så även om det är små majoriteter så fick ju ändå högersidan en majoritet. Så att om det skulle vara så att vänstersidan skulle få en majoritet efter ett val, så skulle, tycker jag, att det låter ju helt uppseendeväckande om Centern då istället skulle tippa över och skifta den majoriteten till SD-högern, om man får kalla dem det. Mm. Men det är det ju inte. Men förstår du hur jag menar?
Det är det Magdalena Andersson kallar det.
Exakt, jag kom på det. Jag tänkte så, åh gud, vad tröttsamt. vad trött jag blev för mig själv. Mm. Nej, men i alla fall liksom en höger där Sverigedemokraterna ingår, var det jag ville säga. Mm. Och det skulle ju, om man tittar på Centerns väljare, det skulle ju inte landa särskilt väl. Alltså även om det är en kravlista där man får igenom mycket.
Men finns det något sätt som Centern skulle kunna låta sig smörjas av Ulf Kristersson på? Alltså finns det någonting som han hade kunnat säga eller göra för att de ändå hade varit så här, okej.
Okay. Ja, han skulle kunna säga att vi vill inte ha någonting med Sverigedemokraterna att göra.
Men hur stort blir hans stöd då? Är frågan.
Nej, exakt.
Om han tappar 20% exakt av sitt stöd.
För det är ju ändå så att om Ulf Kristersson ska ha en majoritet, så Sverigedemokraterna är 20%. Alltså det går inte att få majoriteten om man klipper bort 20% av det regeringsunderlaget.
Till och med för en person som är, vad heter det, sifferblind, så förstår man ju att det funkar inte. Ja, jag tycker vi ska se hur Centern nu passar in på adressen den röda vägen. Låt oss utgå ifrån att Centern helt enkelt får fortsätta bita i några sura äpplen och så bara försöka bilda lag med den rödgröna sidan. Vilka delar i deras politik närmar sig eller passar ihop med socialdemokratisk politik? Ni var lite inne på det, men förklara gärna så tydligt som möjligt.
Ja, alltså det som förenar dem är ju ändå en klimatområde till exempel, energipolitiskt och säkerhetspolitiskt. Sen är det ju lätt också att hitta det som inte förenar dem, och det är ju den här marknadsliberala synen, skatter och så vidare. Det är väl det som skiljer dem mest åt. Och Socialdemokraternas, en av deras viktigaste frågor, det här med vinstbegränsning i skolan, det vill ju inte Centerpartiet driva alls.
Nej, och sen så finns det ju också, de har ju varit ute, Magdalena Andersson har varit ute och pratat om de här frågorna som Olof tar upp, som ju är möjliga frågor att enas kring. Alltså lite som Tidöpartierna gjorde inför valet 2022, att man valde ut vissa områden där man faktiskt kan komma överens, och så pratar man inte så mycket om de andra områdena.
Nej, just det.
Men det finns ju, förutom de där politiska frågorna, sakfrågorna, så finns ju också en gemenskap i att man tycker att man är liksom statsbärande.
Ja. Ah. Okej. Och det man tänker är ju på Torbjörn Fälldin helt enkelt.
Det är ju en kraft god nog egentligen att få fram ett regeringsunderlag, att man tycker att man verkligen kan styra Sverige. För det är ju egentligen inte så länge sedan. Alltså Centerpartiet har ju varit med och styrt Sverige under väldigt stora delar under den senaste tiden. Alltså, som de själva vill säga, för att säga någonting annat som ett parti säger, det är ju att de har varit det parti som har styrt Sverige mest under de senaste decennierna, eftersom man satt i alliansen, och sen så satt man också styrde Sverige under januariavtalet. Så att de skulle nog vilja påstå ändå, om man då inte pratar om Liberalerna, och det är det ju ingen som gör, då, att de ändå har varit statsbärande mer än något annat parti de senaste åren.
Men miljöpartistisk politik då? Går det ihop med Centerns?
Jo, men det gör det ju. Det här, alltså, både Miljöpartiet och Centerpartiet har ju en väldigt... de profilerar sig som klimatpartier på det sättet. Alltså de vill på olika sätt begränsa klimatförändringarna. Det som skiljer dem åt mest där är just hur det här ska göras. Centerpartiet lyfter ju ofta fram att... det här är någonting som ska ske med hjälp av innovation och grön teknik och annat, medan Miljöpartiet har en lite mer begränsande syn på det hela. Man kanske inte kan leva exakt så som vi lever idag i framtiden om vi ska klara klimatmålen.
Sen så har de ju stora konfliktlinjer. Det är ju för att Centerpartiet har ju två viktiga områden i sin politik där man klaschar helt och hållet med Miljöpartiet. Det är skogsfrågan och det är egentligen lantbruket också. För att det här är ju två ändå nycklar i klimatomställningen där man kommer behöva, om man vill nå de resultat som Miljöpartiet vill nå, man kommer behöva gå in och styra ganska hårt i de verksamheterna. Och där är ju Centerpartiet väldigt liberala i att man vill ju inte alls styra de här näringarna på det sättet.
Då går vi in i den lite dåliga stämningen då. Vänsterpartiets politik, om vi ska liksom foga ihop den med Centerns politik.
Nej, det är det ingen som vill och ingen som känner att det skulle kunna gå.
Men de skulle behöva göra det om de ska bilda lag tillsammans med.
Jag tror att i det här fallet, där kommer man ju inte kunna hitta kompromisser i politiska frågor. Alltså man står så långt ifrån varandra. Utan här kommer det ju handla om att man får olika saker i förhandlingar.
Du får lite här.
Det är sura
här,
äpplen.
Jag får lite här. Ja, verkligen sura äpplen.
Det är verkligen sura äpplen där.
Det är ett kart. Det är inte ens ett äpple. Men för det känns ju som att det är knäckfrågan. Vi har varit inne på det 1000 gånger. Det är inte så konstigt. Alltså samarbetet med Vänsterpartiet då. Ser ni något sätt som V och C ändå skulle kunna komma överens på? Hur ska det gå till? Vad skulle den ena kunna få för att bli nöjd? Den ena parten. Och vad skulle den andra parten kunna få? Var skulle de kunna enas?
Alltså de har ju beröringspunkter just i de här frågorna med klimatet och som du var inne på tidigare, med det här med människors lika värde och hbtq-frågor och så vidare. Men det är ju, ja, hindren är ju, det finns ju många hinder som står i vägen för att se detta.
Den enda frågan de verkligen är överens om är egentligen att inte ge Sverigedemokraterna inflytande.
Ja, det är ju en pulpet, men det kanske kan räcka. Om de står inför det scenariot så är det kanske det som kommer att avgöra till slut. Är det inte
alltså
det?
Med all sannolikhet kommer det ju räcka om det är så att den sidan får en majoritet efter valet.
Makten framför allt, plikten framför allt.
Ja, och jag vill säga att det gäller alla partier. Ja.
Samtidigt så har ju flera av partierna på den rödgröna sidan sagt att de vill inte se ett nytt januariavtal till exempel, där då olika partier ska få igenom sina liksom, profilfrågor som inte bildar någon slags helhet. Det har, och ska de få lika stort inflytande Vänsterpartiet och Centerpartiet, så är det svårt att se att det inte blir en sån lösning.
Nej, för det var ju väldigt speciellt det här med januariavtalet, att man inte förhandlade och kompromissade i själva sakfrågorna, utan att man bara fick olika sakfrågor och sen skulle man driva någonting man verkligen inte trodde på och verkligen inte ville. Och det blir också helt omöjligt att ansvarsutkräva det, för att det är ju ingen som vill ta ansvar för någonting som man egentligen inte gillar. Så att jag gissar att man kommer att behöva fundera över ett annat slags avtal. Alltså tidavtalet har ju funkat bättre, och där har man ju också kompromissat i sakfrågorna, eller egentligen har man ju gett Sverigedemokraterna väldigt mycket, men man har ju också kompromissat i sakfrågorna, att man kanske inte har landat exakt så långt som Sverigedemokraterna velat, eller man kanske har fått in någonting annat då i liksom sammanhanget, någonting annat i utredningen eller något liknande. Och jag tror att man kommer behöva lägga ner mer tid på förhandlingar då. Och då är ju relationen V och C ett ännu större problem. För det finns ju väldigt mycket misstro där emellan. Och jag tror det finns misstro mot Vänsterpartiet hos alla de andra tre oppositionspartierna.
Det som skulle kunna tala för en fördel är ju att de är ju förhållandevis jämnstora. Eller har i alla fall varit det. Det är inte så lika stor skillnad som det är mellan till exempel Sverigedemokraterna och Liberalerna. För där har i Tidösamarbetet har ju då Liberalerna fått svälja ganska mycket som de inte står för. Men här skulle man ju kunna tänka sig ändå att maktförhållandena är lite mer gynnsamma då för Socialdemokraterna att hitta någon slags lösning som kan accepteras.
Eller tvärtom. De här två är lika stora ungefär, de gapar lika högt. Vad ska vi göra? Om du förstår vad jag tänker.
Jag förstår precis hur du tänker, men så skulle det absolut kunna bli. Mm. Men däremot så om man har en självbild där man har ungefär är lika stor som den motpolen, så kanske man kanske ändå inte riktigt slåss lika hårt.
Lycka till Magdalena Andersson med det här. Nu är det ju så att en ny partiledare för Centern är veckor bort, ska väljas på stämman. Hur stor betydelse för partiets framtid har det nu vilken ledare de får på plats? Hur mycket kommer det avgöra?
Ja, just när det kommer till vägvalet tror inte jag att det kommer göra någon skillnad, eftersom partiet ändå redan är på väg in på någon slags väg här. Man sa ju att man nästan var redo att ta ett beslut precis då innan Anna-Karin Hatt hoppade av. Och i Centerpartiet så är man ju mycket mer av en gräsrotsrörelse än många andra partier, så att en partiledare måste förankra sin politik i partiet.
Till skillnad från?
Ja, men man kan väl ta Liberalerna som ett exempel nu, där de har tagit ett vägvalsbeslut som ju partiledningen och partistyrelsen har velat ha och vill ha, står eniga bakom, men det är uppenbart att det inte har landat jättebra i partiet. Och det handlar ju om förankringsprocesser. I Centerpartiet är man mycket bättre på förankringsprocesser. Det finns en helt annan förväntning hos en partiledare att de förankrar sin politik.
Och det var därför de blev så sura på Muharrem Demirok.
Det var därför de blev så sura på Muharrem Demirok. Och det är ju också därför som det kanske kommer att vara lite mer kontinuitet. Även om man byter partiledare så kommer man nog inte att se några stora svängningar i partiet. Eftersom partiledaren ändå mer är en galjonsfigur på ett skepp än liksom ett ensamt skepp.
Galjonsfigur på en liten satellit som flyger runt där ute.
Utom Annie Lööf, där skeppet var en galjonsfigur helt och hållet.
Precis. Men vart är den här satelliten på väg då? Var ska den landa? Hur ser deras framtid ut, Olof?
Ja, men det är ju den stora frågan, och där är ju det här vägvalet, alltså vilka de ska samarbeta med. Den röda sidan eller den blåa sidan? Den är ju helt avgörande, eftersom vi har ett val inom mindre än ett år. Så att det är svårt att säga idag innan de har bestämt sig.
Du ser fram emot stämman, va? Det kommer bli en fest.
Jag ser fram emot stämman och jag hoppas att man kan få en lite tydligare indikation hur de tänker hantera den här frågan.
Vad har då Centerpartiet som inte andra partier har? Vilken är deras unique selling point, även populärt förkortat som USP? My.
Jag skulle säga att det ändå är att de står starkt i sina värderingar. Att där har de inte förflyttat sig. Och det handlar ju framförallt om relationen till Sverigedemokraterna. Och att man ju är trygg i dem. Sen så kommer man väl att försöka jobba sig runt dem på olika sätt. Alltså hur ska man liksom wheela och deala för att man ska kunna hålla de här värderingarna intakt. Men att liksom idealen i partiet är ändå väldigt stark och det är alla överens om. Sen så tror jag också att en annan USP är ju att det finns liksom ingen kris, så här överlevnadskris i Centerpartiet. Centern kommer att överleva. De kanske inte blir lika stora som i nästa val, eller så blir de kanske det. Och det, är liksom inte, det finns ingen stress riktigt på det sättet som i många andra partier.
Men 25%, dit är det en väg att vandra.
det är ju en väg som inte ens finns för Centerpartiet just nu.
Fram till att de har gett besked i den här frågan är ju också deras USP som gör dem helt unika i svensk politik, att de har helt enkelt inte bestämt sig. Nej, det finns ju inget annat parti som ligger mellan dem, de två olika blocken. Så det, kanske om de ska behålla den här unika ställningen så kanske de ska ge något besked.
Och jag säger som vanligt då, in med Magnus Ek så löser sig förmodligen det mesta. Okej, tack för idag Olof och My. Tack till er som lyssnar och till alla där ute som har höstlov. Det finns sådana också. Ha en fortsatt fin ledig vecka. Vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.